Ska läsa texten ifrån Mika, det sjunde kapitlet och vers 7, 8 och 9. Så här skriver den gamle profeten. Men jag spanar efter Herren. Jag väntar på Gud, min räddare. Min Gud ska höra mig. Triumfera inte du min fiende. Jag har fallit men reser mig igen. Jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus. Eftersom jag har syndat mot honom måste jag uthärda Herrens vrede till dess han tar sig an min sak och skaffar mig rätt. Han ska föra mig ut i ljuset och jag ska se hans rättfärdiga verk. Herre Jesus, vi ber att du kommer till oss den här förmiddagen. Tack för det du har talat till oss om redan. Och jag ber att du genom ditt ord också ska tala till oss var och en. Du ser vad vi behöver just den här förmiddagen. Och jag ber helige ande att du ska ge oss det. Amen. För ett par veckor sedan så kom jag tillsammans med några stycken av er här hemifrån en omtumlande resa till Burkina Faso i Västafrika. Och på en sån resa så lär man sig och man ser en hel massa olika saker. En av de saker som jag har burit med mig hem ifrån den här resan till Afrika har med dagens tema att göra. Den stora bristen i Burkina Faso är vatten. Vatten är värt sin vikt i guld. Men egentligen bara en enda flod genom landet som aldrig sinar och en väldigt kort regnperiod. Så resten av året, sol, hetta och torka, så blir vatten och vattnets betydelse väldigt viktig. Mitt i den här torra miljön med rött damm så fick vi höra några visdomsord ifrån församlingens Afrikamissionär. Och han hade i sin tur snappat upp dem av någon. På en plats där och då, omgiven av öken och torr röd sand, så lät det som de mest smarta visdomsord jag någonsin hade hört. Han sa så här: ständigt solsken skapar alltid en öken. Ständigt solsken skapar alltid en öken. Och det ligger någonting i de där orden, också i en överförd mening. Själva den mänskliga skapelsen är ju så funtad att med- och motgång hör liksom till livets verkligheter. När besökaren frågade munken om vad man egentligen gjorde där i klostret hela dagarna, så svarade han: vi faller och reser oss. Vi faller och reser oss. Vi faller och reser oss igen. Och här känner vi igen profeten Mikas vittnesbörd ifrån texten vi just läste. Jag har fallit, men reser mig igen. Jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus. Natt och dag, vinter och sommar, ljus och mörker, det är liksom livets naturliga rytm. Kan man egentligen överhuvudtaget tänka sig en ständig sommar? Ett liv med ständig lycka. En av trons belackare som jag en gång förde ett samtal med angav just den kristna övertygelsen om himmelen som trons främsta brist. Det som vi kanske håller som vår största tillgång, medan han är just det som visar att kristen tro inte kan vara sann. Han menar att det ligger en självmotsägelse med en tillvaro full av evig lycka och salighet. Hans tes var att själva saligheten blir till slut i sig själv fadd. Det var grundtanken. Alltså, typ på svenska, man ser inte skogen för alla träden. Och på ett plan så är jag beredd att ge honom rätt. Ständigt solsken skapar alltid förr eller senare öken. Själva växlingarna hör till livet, men inte när det gäller himlen. Och när det gäller himlen så kanske vi får ta det en annan 1+1. Men den tillvaron är en annan slags tillvaro och är jämförbar med denna. Inte ens på samma skala. Tillbaka här på jorden så visar det sig ofta, har jag märkt, att människor med mörka, jobbiga, tunga upplevelser med sig i livets bagage framhåller just dem som oumbärliga. Och inte på det sättet att man skulle önska en sin värsta fiende att råka ut för dem. Men upplevelserna när man nu bär med sig dem gav resten av livet ett annat ljus. Nu när man har klarat sig igenom dem skulle man inte vilja vara utan dem. Det mörka blir som en slags fond mot vilket det ljusa ter sig ännu tydligare. Alltså den enkla kokosbollen på ett café kan vara så underbar när man har något att jämföra med. För det handlar inte så mycket i vårt liv om perspektiv. Och som barn minns jag min mormors böner som alltid inleddes med en tacksamhet över att hon fick vara frisk och fått vakna till ännu en morgon. Ett faktum som jag själv räknade som en fullständig självklarhet. Idag förstår jag min mormor bättre när jag också har börjat få ett annat perspektiv. Själva livets gåva är en gåva som jag tror många gånger skyms bakom den desperata jakten på lycka. Men livet blir ju sällan som vi har tänkt oss det. Faktiskt kanske aldrig. Här står jag idag som pastor i Södertälje. Det är långt ifrån den glamrockstjärna som jag drömde om att bli som tonåring. Jag blev inte ens till ett litet välbetalt fotbollsproffs i Arsenal. Jag reste aldrig någonsin jorden runt och levde en dag-till-dag-tillvaro på en söderhavsö som jag nog hade fantiserat om. Jag har aldrig haft råd att köpa det där egna huset som har varit drömmen. Jag har aldrig någonsin bott på en tvåa på Skånegatan och levt någon slags jazzskiveliv. Jag fick aldrig vara med om att se min egen mor bli farmor. Den dröm som hon bar och som jag hade tänkt att jag nog skulle uppfylla. Och jag hade nog aldrig tänkt mig att jag skulle behöva brotta så enormt med livet och vår Gud. Så intensivt som jag gjorde efter Thailand. Så nog har inte livet blivit som jag hade tänkt mig. Men livet som jag har fått, det är det livet som jag har fått. Och det är jag så enormt glad över. Om jag blivit fotbollsproffs så hade det varit livet. Om jag suttit på en söderhavsö så hade det varit livet. Min kära pastorskollega i Sävedalen, han sa alltid, väldigt ofta. Man kan inte leva livet baklänges. Vi är där vi är. Och det ger så lite frukt att ångra allt som aldrig blivit. Samma andetag så vill jag säga, jag vill betona att det saker i livet kan hända oss som fullständigt krossar oss i all sin djävulskap och meningslöshet. Gratistidningen City, som en del av er kanske plockar ibland när ni åker pendeln, skrev i fredags om BRIS och deras arbete. Och i den här artikeln så citerade man en 14-årig flickas desperata mejl, så här skriver hon. Jag vill verkligen ha hjälp nu. Jag skär mig, jag röker, jag dricker. Jag har blivit våldtagen och jag känner mig så fruktansvärt äcklig och värdelös. Att då till henne komma och säga lite klämkäckt att vi lever inte livet baklänges. Det blir ju snarare till ännu ett hån. Men det vi med respekt kan säga till alla som på olika sätt råkar illa ut, det är att frälsningens och förlåtelsens kraft är en i vår tid mycket underskattad kraft. Paulus skriver i andra Timoteus, ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Det finns alltid förlåtelse, tro och hopp. Också in i de situationer när livet sannoliken inte blev som vi hade tänkt oss. Till och med hoppets och drömmarnas allra största fiende, döden, är ju en gång för alla besegrad. Inte ens det slutgiltiga nederlaget biter på dig och mig som hör Jesus till. Himlen finns alltid runt hörnet. Och frälsningens stora budskap, är ju att det finns hopp, alltid, hur mörkt det än är. Det finns alltid en utväg. Jag har fallit, men reser mig igen. Jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus. Det är aldrig någonsin kört, heller som sången som Deborah och Andreas ska sjunga för oss. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus.
Finns det kors allt för tunga att bära?
Genom dina tårar, genom din smärta, genom prövningen så lyser det gudomliga fram. Vad var det Deborah sjöng? Ser du efter ska du finna att det står han för att lätta alla bördor som du bär. Man brukar ju säga att kaos är granne med Gud. Och jag anar att det ligger mer i det uttrycket än vad man först kan förstå. Det är som om Gud syns tydligast där spegeln spricker. När självbespeglingens bild krackelerar så behöver vi se någonting mer än bara oss själva. I förhållandet som spricker eller mobbningen i skolan eller efter bilolyckan eller in i arbetslösheten eller vad det nu kan vara, så är inte jag så fenomenal längre. Och jorden blir till den jord den faktiskt fortfarande bara är och alltid kommer att vara. Och just där så kan himlen på något sätt skina igenom det brustna med sitt himmelska ljus. Vad var det Mika sa? Jag har fallit, men reser mig igen. Jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus. När livet inte blir som vi har tänkt oss, så blir den stora frågan för oss varför. Och det är en fråga som väldigt ofta saknar svar, i alla fall i denna tid. Av alla de ämnen och alla de teman och alla de budskap som går att predika om, som går att ha en gudstjänst kring, så finns det inget ämne som jag tycker är svårare än det här. Och det är så svårt, men det finns kanske inte heller något ämne som är viktigare. Som jag har kämpat med denna predikan. Att inte bli för glättigt ytlig och inte heller bli för realistiskt nattsvart. Det går en film på bio just nu som jag faktiskt skulle vilja se. Jag vet att min kollega har gjort det. Jag skulle vilja se den trots att jag varken är barn eller har barn. Den heter Förtrollad. Det är kanske fler än jag som har sett reklamen för hur en av Disneys tecknade sagoprinsessor råkar hamna rakt in i vår värld. Hur kan hon ifrån sagornas värld klara sig i vår värld som är långt ifrån sagolik? Det blir själva frågan. Hur klarar hon det i all sin naivitet? Och hur klarar omgivningen det? Hon som sjunger med djuren och dansar gatorna fram. Och ibland så har det sagts oss att en kristen kan, och att en kristen ska förvänta sig ett förtrollat liv där vi dansar livet igenom. För just det har ju Bibeln lovat, säger man. Och allt annat än att gå på just dessa löften kallas för otro. Och risken finns att kyrkan målar upp en slags kom till Jesus så kommer du att leva lycklig i alla dina dagar, sagotillvaro. Det finns ju en så slags kallad kristen undervisning där det kristna livet förknippas med framgång. En kompis till mig, han kallar det här för Dr. Phil-kristendom. Det är en undervisning som påfallande ofta är amerikaniserad och den klistrar sig gärna fast eftersom det kliar i våra öron att höra den. För vem vill inte leva ett förtrollat liv? Visst finns det löften i Bibeln? Ja, i själva verket är ju Bibeln översållad med löften av olika slag. Gud lovar och vill inget annat hellre än att hjälpa oss. Och han håller sina löften, han som älskar oss, och det är makalöst enormt mycket så vi inte ens kan föreställa oss det. Men frågan är ju bara, vad säger Bibelns löften? Vad vill Gud hjälpa oss med? Är det verkligen att vi ska få köra stans finaste BMW? Eller är det betydligt viktigare saker? Det finns ett kapitel i Bibeln som jag fullständigt älskar. Det kallas för trons kapitel. Det 11:e kapitlet i Hebreerbrevet. Det står om Abraham som kallas för trons fader. Det står om hur man i tro gick genom Röda havet och runt Jerikos murar tills de rasar. Det står om dem som kunde täppa till lejons gap genom sin tro, jaga främmande härar på flykten, de som kunde släcka rasande eld genom sin starka tro. Det är framgångssagor som skulle ha platsat på vita duken och som vi gärna identifierar oss med. Vem vill inte i sitt liv rasa jerikanska murar? Varenda en av oss. Men slutet på det här kapitlet är ruskigt intressant. Det står det om dem som genom samma kristna tro, genom samma tillit till Jesus, genom samma tillhörighet till sin mästare, 35:e versen, torterades till döds när de vägrade att låta sig befrias. Eftersom de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick känna på hån och prygel, ja också bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar. De led brist, de förföljdes och misshandlades. Världen förtjänade inte att hysa dem. De måste hålla till i ödemarker och bergstrakter, i grottor och jordhålor. Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Gud har förutbestämt något bättre åt oss. Och därför ska de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. Alltså, vad händer för den som får höra? Vad händer för den som förväntar sig ett räkmackeliv när verkligheten säger någonting annat? När det faktiskt inte blev som jag hade tänkt mig. För tro mig, förr eller senare så blir ju livet just sånt. Vad händer med den som tror att Jerikos murar ska rasa varenda gång vi går runt dem? För tron är ingen vaccinationskur utfärdad av Dr. Phil där du slipper allt lidande. Nej, som det stod i texten från Hebreerbrevet, Gud har förutbestämt något bättre åt oss. Den kristna tron är till för alla oss som inser att vi inte är oss själva nog. Vi behöver Gud. Och ibland så kan prövningen få just den effekten att den slår sönder vår egen stolthet. Spegeln spricker så att bilden av oss själva blir suddig. Och mitt i denna suddiga bild av oss själva så kan Jesus träda tydligt fram. Vi såg hur kyrkorna runt om i Sverige blev fullsatta efter Estonia-katastrofen. Så någonting högre, någonting större behövs när vi för ett ögonblick inser att vi, enkla mänskliga varelser, inte sitter inne med alla svaren i oss själva. För det viktigaste skiftet i en människas liv är trots allt inte skiftet ifrån lidande till befrielse. Det är inte skiftet från olycka till lycka, utan skiftet ifrån meningslöshet till mening. Strindberg sa att det är synd om människan. Och den människa som lever ett liv utan mening är den mest ömkansvärda av varelser. Och just det vill tron fylla våra liv med. Mening. Gud gör någonting verkligt i våra liv. Det Bibeln lovar oss är aldrig en förtrollad sagolyckovärld med en ständig salighet. Men den lovar oss en salighet i en normal värld. Saligheten är den djupa inre lyckan som inte förvärvas och inte heller fördärvas av livets omständigheter. Det är ett tillstånd som vi bara kan nå till med Jesu hjälp. Saligheten går långt bortom och har inte med egentligen att göra allmänt välbefinnande. Jag läste en väldigt skön beskrivning om saligheten. Nu citerar jag. Det är inte så mycket huskattens lycka vid kakelugnen som lejonets fartfyllda framfart vid ravinen. Det lovar inte frihet från strapatser, men väl de fria horisonternas och tillhörighetens lycksalighet. Bibeln säger att den kristna gemenskapen präglas av jublande, uppriktig glädje. För det andra diket som kristen tro ibland hamnat i är lika illa det. Det är diket när vi inte förväntar oss någonting alls av Gud. Vi går till en hopplös kyrka varenda söndag för att det är småtrevligt och för att vi av gammal vana alltid har brukat gjort det. Och när sen vardagens liv prövar oss, när livet verkligen inte blir som vi har tänkt oss, så kommer vi inte längre till kyrkan. Det orkar vi inte med. Och så finns inte tron, den komponent som faktiskt skulle förvandla våra liv med, när vi behöver den som allra mest. Och så har vi lärt oss att leva liv med en bekännelse, men vi lever dem på ett sätt som att Gud gör varken från eller till. Och så kämpar vi på egen hand. Men det verkliga ljuset finns bara hos en, och det är Jesus. Det är det budskap som vi i Södertälje Pingstkyrka tydligt vill deklarera in i en kämpande, förtvivlad värld där det sällan eller kanske aldrig någonsin blir som vi har tänkt oss. För saligheten övergår gärna till lycka. Den förändrar våra liv till det bättre. Förra veckan till slut, när jag kom hem från jobbet ganska sent, eller för ett par veckor sedan, så började jag bläddra igenom den kristna dagstidningen Dagen. Är någon av er som kanske har stött på den? Med i den här tidningen så var det ett reportage ifrån Göteborg och ifrån en stor ungdomskonferens där nere i Göteborg som jag själv har varit med och dragit igång. Så jag läste det reportaget väldigt intresserat. Med på bild och intervjuad i tidningen så fanns en strålande, glad, välmående Maria, 18 år gammal. Maria var en av mina ungdomar som jag har levt nära. Hon berättar hur hon nu är ledare i en bönegrupp för före detta konfirmander. Hon berättar att hon tycker det är väldigt roligt att vara ledare i den här gruppen. Och hur roligt det är att se att andra utvecklas och hur man själv växer av det. Jag satt där hemma 22:30 på kvällen, stirrade på den där bilden på den leende Maria och så började jag gråta. Och jag grät uppriktiga glädjetårar. När Maria först kom till vår kyrka som 14-åring så levde hon på ett äpple och en banan om dagen. Hon var smal som en sticka. Hon var blek och glåmig. Hon var ordentligt sjuk i anorexia. Hon hade en tom blick. Hon kom till vår kyrka och så började hon lyssna på budskapet om Jesus. Hon började lyssna på vad vi sa och hon närmade sig sakta Jesus. Och sakta började befrielsen komma i hennes liv. Efter några månader så hamnade jag i ett samtal med hennes mamma som undrade vad vi hade gjort med Maria. Hon var som en helt ny människa. Jag fick svara mamman att vi har inte gjort någonting med henne. Men Jesus har gjort det. Den Jesus som kan förvandla precis allt. Han som kan skingra mörkret. Han som kan ge liv i det mest livlösa. Han som kan ge mod till den mest modlöse. Han som kan ge hopp till den som saknar allt hopp. Mika skrev, jag har fallit men reser mig igen. Jag sitter i mörker men Herren är mitt ljus. Amen.